Hej allihop och varmt välkommen till Kundupplevelsepodden. Podden för dig som jobbar med kundupplevelse, du som brinner för ämnet eller du som bara lyssnar på oss för att du tycker att vi är fenomenala. Mitt namn är Elin Öster och jag är medgrundare av Experience Management-byrån Dungy i Lund. Med mig i dagens avsnitt har jag Katarina Graffman med sin långa och djupa erfarenhet inom upplevelse, konsumentbeteende och antropologi. Katarina är affilierad forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnografi vid Uppsala universitet och är expert på att använda teorin i praktiken. Katarina är en flitig föreläsare och har skrivit böcker inom bland annat konsumtionsbeteende och varumärkesutveckling från ett kundperspektiv. Nu ska ni få reda på vad antropologi, etnografi och vita ytor har med kundupplevelse att göra. Varmt välkommen till Kundupplevelsepodden.
Tack så mycket.
Hur är läget annars med dig?
Det är bra. Jag är hemma som alla andra i den här tiden som vi lever i just nu. Och jobbar med lite olika projekt och förbereder lite olika föreläsningar och så.
Ja, var det hemma? Var det någonstans hemma för dig?
Hemma är just nu Sigtuna utanför Stockholm.
Sigtuna? Ja, vi sitter ju i Lund här, så det är ju en bit. Det är bra att man kan använda sig av såna här tekniker då, appar och grejer.
Men, jättebra.
Kan inte du berätta din story? Varför du är där du är idag?
Ja, jag är ju disputerad i antropologi, i kulturantropologi på Uppsala universitet. Mm. Och det var väl inte tanken från början, utan jag hade faktiskt tänkt att jag skulle läsa ekonomi först. För den är bred och då kan man göra lite vad som helst. Ja. Och då tänkte jag att jag börjar med statistiken, för att man måste ha minst på den tiden då 20 poäng. Nu är det 30 poäng statistik i en ekonomutbildning. Så då tänkte jag börja med det, för jag tar tråkiga först. Och då var jag så utsliten och trött och deprimerad efter den kursen med statistik. Så jag tänkte att jag måste göra någonting annat. Och då satt jag och bläddrade i universitetskatalogen. Och då såg jag antropologi. Jag hade faktiskt inte hört talas om det. Det här var ju början på 90-talet. Ja. Och så tänkte jag, fan, det där lät ju kul. Så hoppade jag på det och skulle läsa en termin. Och då blev jag helt hooked. Det var en ögonöppnare för mig. Jag blev nästan frälst. Om man får använda sådana starka ord. Och sen har jag bara fortsatt med antropologin och jag disputerade då 2002.
Ah. Mm. Ja, det är ju, vad blir det, 18 år sedan?
Jajamän.
Ja. Men kan inte du bara tillägga också för de som inte har koll på det här med antropologi, vad är det för någonting?
Ja, antropologi är ju studiet av människan som meningsskapande varelse, om man ska ta en jätteenkla förklaringen. Så att det man gör, det är att studera varför ser människors samhällen och kulturer så olika ut världen runt. Så att det är ju ett ämne som fokuserar på hela världen, till skillnad från de flesta andra ämnen som ofta är fokuserade i kanske en västkontext, eller man jämför inte med världen. Och så det är ett tvärkulturellt ämne och det gör man ju för att genom att titta på hur andra kulturer och samhällen har formats och tar sig, vilka uttryck de tar, så kan man också få en ökad förståelse för sin egen kultur. Varför gör vi på ett visst sätt i vår kultur? Så man speglar hela tiden sin egen kultur i andra kulturer och då ökar ju kunskapen. Mm. Så att, och sen så har ju antropologin sin speciella metod och det är ju etnografi. Och det betyder ju traditionellt att man spenderar 1-2 år tillsammans med den grupp människor som man vill lära känna bättre. Mm. Och traditionellt så har ju antropologer åkt till fjärran länder, exotiska kulturer och levt eller bott där under något eller 2 eller 3 år eller mer. Mm. Så att man också har lärt sig språket och man är en del av den kulturen. För på det sättet så kommer man också närmare att se det vardagliga livet, vad som egentligen händer.
Ja, det låter ju nästan lite som de här upptäcktsresande i början av 1900-talet som åkte runt och bodde i olika okända, på olika okända platser och lärde sig om
andra människor och samhällen.
Ja, antropologin har ju tyvärr ett kolonialt arv. Ja. För det var i just för när man koloniserade olika länder i världen så behövde man ju förstå också hur de fungerade. Och det var faktiskt där som antropologin som ämne uppstod. Att man behövde veta mer om de kulturer man skulle styra, helt enkelt. Så att det ämnet föddes ju faktiskt just under 1800-talet när det handlade om att lära sig förstå bättre.
Mm.
Hur man faktiskt skulle kunna komma in och styra och ställa. Så att, men den historien har ju antropologin skakat av sig. Men det var ju också där som själva metoden föddes. Från att man åkte och trodde att man skulle kunna ställa frågor. Också då vi med hjälp av tolk till att man faktiskt flyttade ut och bodde med lokalbefolkning för att lära sig deras kultur på riktigt.
Mm.
Så det var ju där metoden föddes då.
Men det jobbar inte du med så mycket, va? Utan du jobbar mycket åt att förstå marknaden, eller hur?
Ja, fast metoden och tillvägagångssättet är fortfarande detsamma.
Mm.
Men jag kanske inte bor hemma hos en konsument i 1-2 år. Men jag använder samma metod, så att jag väljer ut ett antal. Om jag till exempel jobbar i ett projekt om hållbarhet eller om jag är intresserad av hur man ska utveckla det bästa hemmet, så väljer jag ju ut ett antal människor. Det kan handla om från 6 till 20 personer, någonstans däremellan. Och sen studerar man ju de människorna i deras vardag, i deras verklighet. Så vi är ju tillsammans med dem i deras sammanhang. Och det kallas ju deltagande observation då, själva metoden.
Mm. Eller spioneri, kanske.
Ja, fast man är ju öppen. Ja. Men det påminner ju mycket om det här som journalister kan ägna sig åt, att vallraffa.
Ja, just det.
Och där är det ju mer spioneri, för de säger ju inte, de har ju inte då angett sin anledning till att de gör den här typen av reportage till exempel.
Mm.
Och det gör ju vi, men det är ju, bygger på samma princip egentligen, att man är tillsammans och blir en del av deras sammanhang.
Mm.
Mm.
Spännande. Men hur kom det sig att du kom på att det här med människors beteende och så, det är mer intressant än ekonomi? Det är det här jag vill hålla på med.
För att det var faktiskt så enkelt att kurs 3 när man läser antropologi är en släktskapskurs.
Mm-hmm.
Och det låter ju väldigt märkligt kanske. Men det handlar om att nästan alla kulturer har släktskapssystem. Det har vi ju inte i vår kultur. Vi har ju ett egocentrerat släktskapssystem. Det betyder att varje individ som föds har sin egen släktgrupp. Att min mamma och pappa är inte min kusins mamma och pappa.
Mm.
Alltså att man inte sorterar på samma sätt. Men i resten av världen så har man ofta ett släktskapssystem som på något sätt blir en grundläggande struktur för hur det samhället fungerar.
Mm.
Det betyder att kanske alla kusiner på den manliga linjen säger pappa till sin pappa och sin farbror och till sin farfar, och de har en liknande roll då. Och för mig var det, just det var som en sån här, det var verkligen en aha-upplevelse för mig när man försöker förstå andra kulturer. För om vi inte förstår ens de grundläggande strukturerna i en kultur, hur ska vi då överhuvudtaget kunna förstå andra människor och andra kulturer?
Mm.
Så för mig var det lite så här, wow. Verkligen en ögonöppnare för att förstå dynamiken i olika kulturer och olika länder. Och det är det, liksom, antropologin handlar ju om att titta på kultur. Och när jag pratar om kultur så är det ju inte fin kultur eller populär kultur. Det är inte konst och den typen av uttryck. Utan kultur är ju ett ord för att beskriva ett samhälle, helt enkelt. Och då är ju kultur de organisatoriska principer som är strukturen bakom varför vi beter oss som vi gör. Eller ännu enklare uttryckt, det är som att alla vi spelar ett spel och alla vi känner till spelreglerna.
Mm.
Växer man upp i en viss kultur så präglas man av den kulturens spelregler. Så vi vet hur vi ska bete oss när vi träffar andra människor, när man söker jobb, när man ska gå och handla och så vidare. Och det är de liksom egentligen osynliga strukturerna som man intresserar sig för som antropolog.
Mm. Ja, men det där är ju jätteintressant, för att tänkte på det när vi var i och jobbade i Kina, så skulle vi intervjua personer som gick runt på stan åt en kund. Och svaren vi fick var liksom tvungna att bli tolkade med ett starkt präglat kulturellt perspektiv. För det finns så mycket underliggande som vi inte tänker på. Att det man säger är inte alltid det man menar, även i svenskan ju såklart. Men det blir ju helt annorlunda när vi åker så långt som till Kina till exempel.
Ja, precis. Och för mig är det, jag säger ju alltid det här med att människor säger inte vad de tänker, de vet inte vad de känner och de gör inte som de säger.
Mm.
Det är ju min utgångspunkt när jag studerar människor. Så det som du säger, jag litar inte alls på vad människor säger. Mm. För mig är det bara en del av förståelseperspektivet. För det är intressant att tänka att okej, varför säger de på det sättet? Att de beter sig på ett visst sätt. Och sen i och med att vi är och studerar hur de gör i vardagen så ser vi ju att skillnaden mellan vad de säger att de gör och hur de faktiskt sen agerar är ofta ganska stor.
Mm.
Och för mig är det är ju ett fokus att man funderar kring just den här spänningen mellan vad som sägs och vad som görs.
Mm.
Så att det är ytterligare en dimension. Och förflyttar du då kulturellt, att du är i en kultur som du inte alls känner till de här kulturella strukturerna och systemet bakom, då är det ännu svårare att få en förståelse genom att bara lyssna på vad människor säger. För då måste du verkligen ha någon som är kompetent på den kulturen som också kan tolka de svaren och så vidare.
Mm.
Så det där är jätteviktigt. Och det finns ju hur många exempel som helst när man marknadskommunikation och produkter som har misslyckats för att man inte har känt den kultur där man ska etablera en kommunikation eller en produkt, utan det blir helt fel. Liksom.
Ja, det är ju en jätteutmaning för globala bolag.
Ja, det är det verkligen. Så att just den här kulturella kompetensen tror jag, och det ser jag ju, är ju någonting som har ökat i attraktivitet. Att företag har liksom fattat att okej, vi måste verkligen förstå. I en allt mer globaliserad värld så har ju kompetens som antropologens har ju ökat.
Ja, men det är jätteintressant för att jag kommer att tänka på ett begrepp som vi använder oss av i psykologin och kanske också i antropologin. Det berättande jaget och det beslutande jaget. Som du säger, att det människor säger är inte alltid så de agerar sen, eller ganska sällan så de agerar sen. Hur kan vi då lita på kundundersökningar? Tänker jag då.
Nej, det kan vi ju inte.
Hur gör vi då?
Det där är ju intressant. För det där kan vi prata länge om. För vi lever ju någon typ av också undersökarsamhälle.
Mm.
Allting ska undersökas hela tiden. Det har liksom blivit som en ängslighetssamhälle. Där man så fort någon har varit inne i en butik så ska de gå ut butiken. Och så ska de trycka på grön gubbe eller röd gubbe.
Mm.
Och det där är ju, påverkas ju av att allting går mycket snabbare. Vi har en produktutvecklingshastighet som vi inte har sett förut. Vilket också har gett den här ängsligheten. Och det är ju problematiskt. För saken blir den att de här kundundersökningarna då. Eller kundnöjdhetsindex och allt vad de nu heter. Får en väldigt avgörande betydelse för hur ett företag driver sin utveckling.
Mm.
Och de kan ju vara högst labila, den här typen av undersökningar. Vad säger de egentligen? Så vad ska man göra? Ja, man kanske inte behöver undersöka hela tiden, men kanske lägga lite mer fokus på att faktiskt spendera lite mer tid i sin butik, att man är där och gör den här typen av deltagande observation i butiksmiljö. Man kanske väljer ut ett antal kunder som man hänger med ett par dagar för att se hur resonerar de, hur fungerar deras liv i relation till våran produkt eller vårt varumärke. Att man liksom kompletterar de här undersökningarna med lite mer djup förståelse utav sina målgrupper. Så det behöver inte vara svårare än så egentligen. Men då är det så att det är obehagligt att träffa människor som man normalt inte träffar. Mm. Och företag har inte tid. Och då känner jag, okej, men det beror ju på lite vad du prioriterar, tänker jag.
Mm.
Så att det finns saker att göra och det behöver inte vara speciellt komplicerat.
Ja, för att det är många, vi liksom pratar ju om många rätt så komplicerade ord här. Om man inte är jättevan i området antropologi, etnografi och djupintervjuer och allt det där. Men det behöver ju inte vara svårare än att man testar och observerar kunder eller man ringer upp och pratar med någon kund och sådär.
Absolut, och jag tror att det är ju bara att komma ut och om man nu driver, om man har en handlare eller om man har någon typ av koncept där man har möjlighet att i en situation möta sina kunder. Ja, men då tycker jag att alla som jobbar inom det företaget, men de ska ut, det ska vara, det som ska vara obligatoriskt att man ett antal dagar per år faktiskt står i situationer där man möter sina kunder.
Mm.
Men det, som jag sa tidigare, det handlar om bekvämlighet och det handlar om upplevd brist på tid. Men då handlar det om att omprioritera, för jag tror att det man får ut av att vara nära sin kund är så otroligt mycket mer värt än den tid som man kanske lägger på någonting annat. Mm. Mm.
Ja, men det...
Så att det behöver inte vara mer komplicerat än så egentligen. Mm. Det handlar, tror jag, om att man gör det systematiskt. Att man har det som kanske en gång per år, att alla ska ut någon dag, stå i butik eller vara där kunden är. Det, är liksom, det ger en sån ökad förståelse för kunden och det här med att sätta människan i centrum.
Mm.
Så jag säger bara till alla att ut mer. Sitt inte på kontoret och var...
Ja, ut mer.
Bekväm. Nej, exakt.
Och också, jag vet ett bolag som... Ett stort bolag i Sverige som vi jobbade med som satte kundtjänst rent fysiskt i mitten av kontorslandskapet. Så att alla skulle kunna höra hur man pratade med kunden och vad de sa och vad de fick för feedback och sådär. Det tycker jag var genialiskt. Och bara en sån enkel geografisk grej.
Verkligen, och jag tänker många företag som jag har jobbat med som delar upp sin verksamhet, att de har kanske först sälj, marknad, produktion och sen kanske de har eftermarknad som ligger separerat från de som jobbar i uppstarten av projekt eller produktutveckling, där det egentligen är så att eftermarknad ska ju vara tillsammans med de som jobbar i uppstarten, för det är på eftermarknad ofta som man lär känna kunden bäst och vad som inte fungerar och hur man löser olika situationer som uppstår. Så att det är också ett litet feltänk, tänker jag, att man liksom separerar de här olika bitarna, medan det faktiskt är att det som händer efter att ett hus är byggt eller någon har köpt en produkt och så vidare, det är då man får reda på funkar eller funkar det inte.
Mm.
Så att det handlar mycket, tror jag, om att man har ett mer systemtänk kring hela produkten och hela kundresan.
Mm. Och har man olika bild i början och i slutet av kundresan så kan man ju föreställa sig att det blir rätt så mycket slitage internt i organisationen också.
Ja, och det är ju många företag som jag har jobbat med som där det kanske är externa människor som ska lösa problem som kunderna får. De är inte ens, de kanske är inhyrda för att lösa problem, till exempel inom bostad och så.
Mm.
Så att det är inte ens människor som värnar om varumärket som är de som faktiskt tar hand om de problem som kunderna får. Mm. Och det är inte heller speciellt bra, för att de bryr sig inte speciellt mycket om varumärket i sig, utan de är bara där för att lösa ett problem, för de är inhyrda liksom. Mm. Så att det finns mycket saker man, tror jag, många företag kan arbeta på för att göra helhetsresan till en upplevelse som också stärker varumärket.
Ja. Så dela inte upp kunden och ut och träffa kunden.
Ja.
Ja. Perfekt. Vilka andra frågor brinner du för kopplat till kundupplevelse?
Nej, jag tänker det som jag tycker när man jobbar med en kundresa är ju att man måste göra nedslag hela vägen och se och studera varje möte som företaget har med sin kund. Att man inte ska slarva med det, utan vill man göra en kundresa som faktiskt kunden får ut ett värde av och känner är meningsfullt, så måste man vara noga med att titta på respektive steg i den här kundresan och förstå vad som händer och hur kunder upplever det, vad de skapar för mening i olika situationer och så. Så att jag tänker att det finns mycket att göra där, och det är många företag som faktiskt behöver jobba med sina kundresor.
Mm.
Och det har ju blivit mer fokus på det, tycker jag, de senare år, just också för att vi har mycket mer produkter att välja på, så att funkar inte en produkt så är ju inte de flesta kunder lojala, utan då byter de.
Mm.
Och det betyder ju att företagen måste vara väldigt noga med sina kundresor. Att utforma och designa kundresan så att den är meningsfull hela vägen.
Mm. Jag upplever att det är många som är ansvariga för kundupplevelsen på på stora bolag som är av samma uppfattning som du och jag, att det här är ju så otroligt viktigt. Men det är inte alltid som deras chefer sen då i sin tur förstår det till lika stor utsträckning. Vad ska man säga till dem för att förstå hur viktigt det är att jobba med det här?
Ja, jag tänker att det där är något som jag också brottas med och jobbar med. För mig är ju det här att sätta människan i centrum är ju lite mantra. Och det är många företag som säger det. Men det är ändå ganska få som gör det på riktigt. Jag menar, det är lätt att säga. Och det möter säkert ni också. Att det är lätt att säga att man är liksom fokuserad på det och att det är en viktig fråga. Men sen gör man inte det. Det blir lite i början så det ska se bra ut. Men sen när man väl kör igång så kör man på lite som vanligt, och det här med att sätta människan i centrum var lite mer som någon fin lasyr ovanpå. Så att jag brottas ju också med det. Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om att överleva som varumärke i en kraftigt föränderlig värld, skulle jag säga. Med digitalisering, globalisering, hållbarhetsfrågor. Så att jag tror att det kommer vara en liten överlevnadsfaktor för de företag som vill ha en långsiktig utveckling. Mm. Att faktiskt bli duktigare på att känna sin kund, sin målgrupp. Så jag tror att man får fortsätta och kämpa helt enkelt för att få den förståelsen. För att det finns inget enkelt recept, tror jag, på att få ett företag att genomgående jobba med den här typen av frågor. Det man kan se, om man tittar på företag och tittar på de som kanske är duktiga på att ha fokus på kunden, så kan man också se att de ofta tjänar mer pengar.
Mm.
Och det är ju en krass faktor liksom, att är du bra på den här resan, är du bra på din kund, ja, men troligen så kommer du också tjäna mer pengar.
Mm. Ja, men det är ju precis. Det är ju dels det, som du säger också, att det kan ju handla om överlevnad, nu när Amazon kommer till exempel. De har ju fokuserat så otroligt mycket på sin kundupplevelse.
Ja, verkligen.
Så det gäller ju att vara relevant.
Ja, och då måste man ha örat mot asfalten hela tiden i den här snabbförändliga världen. Ja. Så det stämmer, absolut.
Men du skriver mycket böcker också.
Eller mycket och mycket, men det har kommit 2 böcker nu de senaste 2 åren.
Ja.
Så då kan man ju tycka att det är mycket, så att nu måste jag sätta fart och skriva en ny bok då. För nu måste jag hålla upp tempot.
Är det klart vad den ska handla om, eller är det hemligt?
Nej, alltså jag har lite funderingar på vad jag ska... Men det blir ju så när man skriver en text, att det är ett väldigt bra sätt att hålla sig uppdaterad. Att man är tvungen att fundera och läsa och formulera sig, så det är ett väldigt bra sätt, tycker jag, att hålla sig fräsch i huvudet. Så att Jakob Östberg och jag kommer via Vad vi köper 2018, och sen nu i våras kommer ju På spaning efter den tid som kommer med Jakob Östberg och Emma Lindblad som också är antropolog men disputerad på modevetenskapliga institutionen i Stockholm. Så vi har liksom beskrivit 5 samtidsfenomen och hur det kommer påverka framtiden.
Spännande. Ja, jag har inte hunnit läsa den än. Min kollega har köpt den och läst den och älskade den.
Så vad härligt.
Det var därför hon kontaktade dig.
Ja.
Och henne måste vi ha på podden. Så det är jättekul. Jag är spänd på att läsa den. Det verkar intressant. Och sen pratar du om de vita ytorna. Det är jag väldigt nyfiken precis. På. Vad betyder det?
Det betyder att i och med att vi har det här då ängslighetssamhället med alla de här undersökningarna som ofta bygger på fråga-svar-enkäter mestadels, så är det ju så att de flesta företag har en hypotes som de tror att de ska få svar på. Alltså man har redan bestämt vad problemet är, man går ut och ställer frågor kring vad man tror är problemet. Och då missar man ju det som kanske är den egentliga orsaken till ett problem. Och det är det som jag kallar vita ytor. För att om du är för fokuserad när du går ut och gör en undersökning, så missar du ju det som kanske är det viktiga egentligen. Och det kanske ligger någonstans helt vid sidan om. För det är ju ofta så med ett företag att de är ju ofta ganska inboxade och tänker kanske sin produkt eller sitt varumärke på ett sätt som deras kunder överhuvudtaget inte alls gör. Mm. De tycker att det är jätteviktigt att deras varumärke är superviktigt. Men kunden kanske bara tycker att men jag köper det för att det fanns inget annat tillgängligt just nu.
Mm.
Och då är det väldigt lätt att man missar vad som egentligen är betydelsefullt. Så att det är det de här vita ytorna handlar om. Att genom att man närmar sig ett område, ett problemområde med mycket större perspektiv. Att man har en mer holistisk syn på de människor man ska studera. Mm. Så kan man också fånga upp och fånga in beteenden och attityder, värderingar, normer. Som kan vara betydelsefulla för företaget att förstå.
Mm.
Så det är ju de vita ytorna då.
Ja, men det är ju, det tycker jag är helt fantastiskt. För att det är ju i linje med hur vi jobbar också med att man ställer öppna frågor. Istället för att bestämma sig för vilken fråga man ska ha en intervju till exempel då. Tycker du att den här banken är pålitlig? Så frågar man, berätta om den här banken
till exempel. Exakt.
Och så får man ju helt andra saker än vad man hade trott man skulle få. För kunderna är ju, även om man inte liksom kan alltid lita på vad folk säger, så kan ju bolagen läsa ut extremt mycket innovationspotential och få massa idéer utifrån vad kunderna berättar helt fritt.
Ja, jo, men det är ju ett sätt. Just det här, ju mer öppet man närmar sig dem man vill känna, desto bättre är det.
Mm.
För då styr man dem inte, utan då berättar de ju mer fritt och associerar kring olika händelser eller olika saker i sitt liv. Så det är jätteviktigt. En jätteviktig approach att närma sig människor på det sättet.
Ja. Men det är så intressant också då varför fortfarande de allra flesta undersökningar försöker förenkla mänskligt beteende till en siffra mellan 1 och 10. Eller man ställer väldigt, väldigt direkta frågor. Varför gör man det fortfarande?
För att det är mycket enklare att jobba med det materialet. Det är jättekrångligt att jobba med ett material som är ett kvalitativt material som du måste använda mer tid, du måste använda mer analys för att gå in i det materialet och plocka ut det som är betydelsefullt. Men till skillnad få ett blad av med lite statistik som, wow, 33% tyckte att fisken igår var godare än dagen innan.
Mm.
Så att det handlar enbart återigen om effektivitet och tid. Och att hela systemet är van att jobba med den här typen av material. Mm. Inte minst genom de här NKI som hela tiden genomförs. Och så sitter man och jämför ett material från idag tillbaka till kanske 30 år. För då har man inte ens ändrat sin NKI, för då kan man ju inte jämföra bakåt i tiden. Mm. Men omvärlden har förändrats jättemycket. Så sitter man fortfarande med samma typ av frågeställningar som man gjorde för 30 år sedan. Liksom. Så att jag tror att det är ju hela systemet, hela det här att det ska gå snabbt, det ska vara effektivt och vi ändå vill så gärna tro att människan ändå är förnuftig och kan svara korrekt när hon får en fråga.
Men det är ju någonting också som både du och jag har märkt sen när man går ifrån det här, så sparar det ju faktiskt både tid och frustration.
Absolut.
När man skrotar de här siffrorna och börjar att jobba mer åt det öppna hållet och lyssna på vad folk säger.
Ja. Så nu slår vi ett slag helt enkelt. Ja.
Det gör vi. Men vad händer näst i ditt liv? Har du några nya förutom boken? Vad är på gång?
Nu ska jag dels undervisa lite på universitetet just i tillämpad antropologi, alltså hur man jobbar med antropologin ute i näringslivet. Och sen så har jag lite projekt på gång som handlar mycket om hållbarhetsfokus nu i de projekt som jag jobbar med. Då. Mm. Hur man ska ställa om på riktigt, inte bara göra något på ytan. Så att det är vad jag fokuserar på just nu. Då.
Härligt.
Ja.
Men hur gör man om man vill komma i kontakt med dig då och ta del av allt det du kan och dina böcker och sådär?
Då kan man googla.
Ja.
Det är alltid ett bra tips.
Då kommer allting upp där.
Ja, då kommer det upp. Och mitt företag heter InCulture. Mm. Så det är bara att googla så tror jag att man får några träffar.
Och vi länkar också på kundupplevelsepodden.se.
Det är super.
Vad bra. Du, vad bra. Stort tack för att du ville vara med i kundupplevelsepodden.
Tack själv för att jag fick vara med.
Tack.
Jättetrevligt.
Ha det så bra.
Detsamma.
Hej hej.
Hej då. Man får några träffar.
Och vi länkar också på kundupplevelsepodden.se.
Det är super.
Vad bra. Du, vad bra. Stort tack för att du ville vara med i kundupplevelsepodden.
Tack själv för att jag fick vara med.
Tack.
Jättetrevligt.
Ha det så bra.
Detsamma.
Hej hej.
Ja, alltså Katarinas sätt att beskriva kunskap på genom de vita ytorna metaforen tycker jag är klockrent. Om vi vill ha helt ny kunskap kan vi inte fortsätta ställa samma gamla frågor. Det krävs bättre metoder och det krävs att man förstår hur vi undersöker det mänskliga beteendet. Tack igen Katarina för att du ville vara med och dela med dig av din kunskap i Kundupplevelsepodden. Och vi här på Kundupplevelsepodden kan varmt rekommendera Katarinas senaste bok som heter På spaning efter den tid som kommer, bubblor, skam och andra fenomen. Glöm nu inte att prenumerera på Kundupplevelsepodden i din app så att du inte missar något. Och får du inte nog av oss så kan jag rekommendera dig att följa oss på Kundupplevelsepoddens LinkedIn-sida. Där vi lägger ut lite artiklar och videoklipp emellanåt. Vill du vara gäst i podden eller vet du någon som du skulle vilja lyssna på? Om du har en fråga eller någonting annat du vill att vi tar upp så kontakta oss gärna på kundupplevelsepodden@dungee.se. Ha det nu toppen så hörs vi!